Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag heter Lina Thomsgård och det här är Kvinnans plats. En podd från Stockholms kvinnohistoriska. Det är inte bara rasbiologerna som kartlägger olika rastyper under 1920-talet för att urskilja den ideala nordiska rastypen. Veckodamtidningen Charm anordnar skönhetstävlingar och samlar in mått på svenska kvinnokroppar, ofta med fokus på benen. De menar att deras enorma material bara är något som en rasbiolog kan drömma om. Och Charm är en av de veckotidningarna från 20-talet som Emma Severinsson använt i sin research på avhandlingen Moderna kvinnor. Emma är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet.
Jag började med att ta mig an veckotidningar från 20-talet då. Framförallt Charm som heter den moderna damtidningen som underrubrik då. Och gick igenom den för att se vad förväntade man sig att kvinnor som ville vara moderna då, vad var det de läste.
Året är 1926. Veckodamtidningen Charm har anordnat en tävling som ska utse Sveriges vackraste ben. Vinnaren får en resa till Paris tur och retur i andra klass eller 250 kronor i kontant. Tidningen skickar med några kriterium för den som är osäker på om den kvalar in.
En gammal skönhetsregel säger att förhållandet mellan ben och arm ska vara 4-3. Benet är följaktligen längre än armen. Måttet om vad och smalben är mycket beroende av kroppens byggnad i övrigt. Knät ska vara väl men inte allt för tydligt markerat. När benet är rakt ska knäskålen knappast framträda.
Läsarna uppmanas att skicka in fotografier på sina ben tillsammans med måttuppgifter. Över 100 fotografier på olika kvinnoben skickas in till tidningen och publiceras. Och till slut utses en vinnare.
Och sen var det en jury då av kulturmän som utsåg vinnaren. Men läsarna kunde också rösta i tävlingen.
Vinnaren är en kvinna från Stockholm med signaturen Scania Vabis. De två svartvita fotografierna som hon skickat in publiceras i tidningen med rubriken De vackraste benen.
De här benen är iklädda silkesstrumpor, vilket ju var det absolut mest moderna en kvinna kunde ha vid den här tiden.
Silkesstrumpor som går över knäna. Ett par skor med låg klack, spänne och glittriga detaljer. Bredvid skorna på golvet ligger vad som ser ut att vara några utslagna pioner. Och så har hon på sig en sammetsliknande svart kjol.
Lite exceptionellt med den här bilden är också att kjolen går upp, eller är uppdragen i alla fall ganska högt upp på låret. Och när vi tänker på korta kjolar idag så tänker vi kanske den här typen av kjolar. Men kjolarna, de moderiktiga kjolarna på 20-talet gick aldrig över knät. Även om man beskrev dem som extremt korta. Så att det är också en väldigt avslöjande bild här där man får se väldigt mycket av de här benen. Och enligt idealet här då så är de ju också väldigt välsvarvade, om vi ska använda ordet i tiden. Ganska liksom rundade och sådär. Kanske inte som idag när vi pratar om att ha ett thigh gap, alltså att det ska vara ett mellanrum mellan låren. Utan de är lite rundare än vad som kanske skulle anses vara idealt idag. Påtagligt är ju också att det här är en kvinna med ganska stort ekonomiskt kapital, för det är studiofoton på benen och så såg inte alla bidrag ut till tävlingen. Så det är ju någon som har haft råd att satsa på bilderna till den här tävlingen.
Det har hänt någonting med kvinnorna. Inte bara det att de fått rösträtt. Nu vågar de också se sig själva med egna ögon. Inte bara med männens.
Under 1920-talet så kan den moderna svenska kvinnan rösta, arbeta och ställa krav i äktenskapet eller till och med välja bort det. Hon idrottar, kör bil och konsumerar. Men den moderna kvinnan handlar även mycket om kroppen. En ny typ av skönhetskultur växer fram som inkluderar allt från skönhetsvård, smink, mode, bantning och så skönhetstävlingar. I Sverige arrangerar veckodamtidningen Charm ett antal Fröken Sverige-tävlingar under slutet av 20-talet. Men det anordnas även tävlingar för specifika delar av kroppen, som till exempel den vackraste ryggen. Men så är det en kroppsdel som får absolut mest uppmärksamhet, nämligen benen.
Benen är den tävling som lämnas absolut mest utrymme. Om man ska se till antalet publicerade foton så är det också den som har fått flest bidrag, flest kvinnor som har velat delta. Och det kan man ju spekulera kring, varför är det så? Ja, det är ganska anonymt att skicka in bilder på sina ben. Men också att det faktiskt var en väldigt stor prestige i att ha vackra ben vid den här tiden. Det var en av de allra tydligaste skönhetsmarkörerna. Om man tänker de kvinnliga benens historia i en västerländsk kontext så har vi inte sett dem före 20-talet. På 10-talet så börjar kjolarna krypa lite upp över anklarna, men sen kommer vi in här efter första världskriget och helt plötsligt så exponeras kvinnors smalben på ett sätt som man aldrig har sett tidigare. Och det gör ju att benen hamnar i fokus. Och helt plötsligt så måste då de kvinnor som vill uppfattas som vackra också vårda sina ben på ett helt nytt sätt.
Hårborttagningsprodukter och krämer börjar marknadsföras. I veckodamtidningen Charm finns mängder med skönhetstips på vad man kan göra om man till exempel har fläckiga ben. Då kan man bleka dem med bensin. Eller om man vill få smalare ben, då kan man linda in dem med tygbitar indränkta i ättika.
Lägg omslag med ättiksvatten. Till två delar vatten blandar man en del ättiksprit samt indränker därmed en servett eller annan lämplig tygbit. Denna lindas hårt om benet, varefter en bit vaxtaft omlindas och fasthålles med en binda. Omslaget får ligga över natten, varefter benet sköljes med mycket kallt vatten.
Om man till exempel är julbent så kan man surra fast sina ben vid en planka på natten för att liksom böja dem i rätt form och så där. Och det finns mängder i Charm då, träningsrådgivning för hur benen ska formas på bästa sätt. Och de här benen mättes ju också in i minsta detalj. Kvinnor skickade in mått på sina ben. Från liksom anklen, vaden, knät och så vidare. Och så fick de då råd om hur de skulle forma benen. Och då kunde det vara så att de skulle öka i vikt på anklen men gå ner i vikt på låret till exempel. Så ganska omöjliga råd att följa.
Kvinnors ben kommersialiseras. År 1928 så skriver veckodamtidningen Charm att benindustrin är lika modern som automobil, grammofon och filmindustrin. Och ett begrepp som återkommer om och om igen för att beskriva de mest attraktiva benen är rasben. Ja, rasben. Ett ord som man skulle kunna tro att de flesta inte känner till.
Äldre generationer, när jag är ute och föreläser om benens historia och sådär, så är det många som kommer fram och säger, nej men rasben, det sa vi ju när jag var ung på 50-talet och sådär, och jag har aldrig förstått vad det kommer av.
Ja, och här så går forskningen isär. Det finns en kategori forskare som menar att rasben inte har någonting att göra med rasbiologi eller själva rasbegreppet, utan kommer från att man pratar om rasben på hästar. Sen så finns det den kategori med forskare som Emma Severinsson tillhör som menar att det är uppenbart att ordet hänger ihop med rasbiologi. Och det var på 1920-talet som rasbiologin började ta form. Och veckodamtidningar som till exempel Charm inspireras av de rasbiologiska tankegångarna när det kommer till kvinnors skönhetsideal. Och för att beskriva de här idealen så används ord som rasskönhet, att ha ras eller rasben.
De utmanar ju rasbiologerna och säger att deras arkiv av mått på kvinnor är minsann större än vad någon rasbiolog kan drömma om. Så att de liksom är väldigt nöjda med den här insamlingen av mått på kvinnokroppar som de får in. För det efterfrågar de när det gäller både Fröken Sverige-tävlingen och andra tävlingar om ideala figurer och sådär, så ska man fylla i en blankett om alla mått på kroppen. Så det är väldigt tydligt hur det här har tydliga konnotationer till rasbiologin. Man värderar också olika kvinnor av olika ras då, som man skriver efter deras ben. Och då är det kvinnor från olika afrikanska länder som man då nedvärderar för deras ben, att de inte är särskilt vackra och sådär. Ibland uppvärderas de för att de ses som ett naturfolk med vackra ben då, att de lever nära naturen. Så det finns också starka rasistiska föreställningar här där man placerar människor efter ras. Men man nöjer sig inte med det som liksom kanske kan te sig mer främmande och långt bort. Utan man menar också att norskor har inte särskilt vackra ben, utan det är svenskorna som har de vackraste rasbenen i världen.
I ett nummer av Charm beskrivs just norskornas ben som så kallade kalvben. Engelskornas ben för så kallade ponnyben. Medans tyskans och amerikanskans ben spelar i samma liga som svenskans.
Men om man inte ska vara helt upphängd på rasbiologin så är det ju också väldigt tydligt hur kvinnokropparna användes som nationella symboler. Där det var väldigt viktigt att kunna framhålla svenskorna som vackrast i världen med det blonda håret, den vita hyn som man ofta beskriver. Förtrollar män i alla världsdelar, det finns inga vackrare kvinnor och så vidare. På samma gång som kvinnorna varnas för att det här är förgängligt, man måste arbeta för skönheten, så det finns en dubbelhet här. Svenska kvinnor föds som vackrast, men det är inget man ska ta som för givet, utan man måste också arbeta på det för att behålla och upprätthålla skönheten.
Vill du vara med och förändra framtidens historieskrivning och se till att kvinnorna tar lite mer plats i den? Det är klart du vill. Och då kan du gå med i Kvinnohistoriska sällskapet och bidra till Stockholms kvinnohistoriskas uppbyggnad och långsiktighet. Samtidigt som du får följa med bakom kulisserna och du får specialerbjudanden, du kan få vara med i vår kommande kulturklubb och du får möjligheten att bidra med idéer till vår framtida verksamhet. Läs mer om Kvinnohistoriska sällskapet på kvinnohistoriska.se.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I veckodamtidningen Charm så var det vanligt att ha med inslag med ett fotografi och en lite rolig text. I ett av de här inslagen från 1928 så finns det ett foto foto med en man och en kvinna som sitter i en soffa. Mannen sitter upp och kvinnan som kallas Anna-Lisa Rasbensson har sina fötter i mannens knä. Mannen håller upp en ring.
Och på den här bilden då så ser man ju då den här sekreteraren som heter Anna-Lisa Rasbensson. Men man ser ju bara hennes ben och lite av hennes kropp. Och hon sträcker fram sina händer för att ta emot en ring av den här Moses Safiro då. Och att han är judisk, den här mannen, är ingen slump, utan judiska män framställs i princip genomgående och ofta i det fiktiva materialet, noveller och sådär, som att de är en fara för de svenska kvinnorna. De sexualiserar de svenska kvinnorna, de sexuellt trakasserar dem på arbetsplatser. Så att det är också liksom ett förfrämliggörande av de här judiska männen som då tillskrivs en stark sexualitet, att de inte har någon respekt för de svenska kvinnorna och sådär. Medan det i högsta grad förekommer sexualisering där man går ut och frågar svenska män, ofta verksamma i kultursektorn, vad de anser om svenska kvinnoben och vad svenska kvinnor behöver förbättra och sådär. Så att den sexualiserade blicken finns där och accepteras, men den måste komma från rätt håll.
Under 20-talet och in på 30-talet så anordnade tidningen Charm ett antal skönhetstävlingar. Gemensamt för dem alla är att svenskheten står i fokus. Svenska kvinnor jämförs med kvinnor i andra länder, och i sann rasbiologisk anda finns det en rädsla för att svenskan ska blandas upp med andra folk. I en skönhetstävling år 1929 så söker man efter en
svenska med rasrena ben. En klar ren hy som skvallrar om sunt, friskt liv och en spänstig kropp. Härdad genom friluftsliv, sport och hygien.
Vad som hände sen med de rasbiologiska idéerna i veckodamtidningarna på 30-, 40- och 50-talet är ett outforskat område.
Jag har börjat titta på 50-talet lite grann, och det är tydligt i de mode- och veckotidningar som jag har tittat på där att där kan jag inte se att man använder rasbegreppet eller rasben eller sådär. Däremot så fanns det 1958 en serie om fyra rådgivningsböcker som heter För oss kvinnor. Som gavs ut i lite olika upplagor, men bland annat väldigt påkostade med rosa skinnband och sådär med guldtext. Och där uppehåller man sig i ett av de här banden som behandlar skönhet och hälsa. Väldigt mycket rasbegreppet. Men här har man liksom öppnat upp lite för en förändring av ras. Att det finns inga renodlade raser. Alla olika raser har sin egen skönhetsstandard, vilket gör att alla kvinnor världen över kan anses vackra vid en viss tidpunkt eller på en viss plats och sådär. Men man kan ändå inte hålla sig från i den här rådgivningsboken att faktiskt säga att men vackrast är ändå svenska kvinnor. Så det finns ju hela tiden, och det gör det ju under de här Fröken Sverige-tävlingarna som har utforskats av andra forskare, den här kvinnokropparna som nationella markörer, även om rasbegreppet inte är förekommande längre. Så det är ju tydligt hur svenskheten är liksom under ständig konstruktion och upprätthållande som det ideala.
Idag så har föreställningarna kring den svenska idealkvinnan luckrats upp något, och vi använder ju inte ord som rasben och rasskönhet för att beskriva vad som är attraktivt. Men det finns definitivt spår kvar av de skönhets- och kroppsideal som formades under 1920-talet.
Vi har ju en jättestark vithetsnorm inom modebranschen och skönhetskulturen. Ja, men det kan man ju bara se på blekningskrämer och så vidare som säljs, och vilka som är representerade i mode- och skönhetsreportage och så vidare. Sen använder man ju inte samma begrepp för det, och man kanske inte skulle explicit skriva att vithet är vackrast, utan idag kanske bildmaterialet får tala i större utsträckning.
Det var Emma Severinsson ni hörde sist, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Och det var Linda Jensen Kidane som ringde upp henne. Kvinnans plats är en podcast från Stockholms kvinnohistoriska, producerad av Soundtelling.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.